Hjärtligt välkomna till dagens podcast. Jag heter Jeremy Nyman och jag sitter här med Markus Tiipanen. Vi har båda varit på en föreläsning som hölls av Sture Lindholm. Och vi kommer nu att diskutera innehållet i föreläsningen med input av hans nyligen publicerade bok Fånglägerhelvetet Dagsvik, massdöden i Eknäs 1918.
Hej, och jag är Markus och jag har läst då den finska versionen av Lindholms bok då, med titeln Vankileirehelvetet i Dragsvik. Jeremy har då läst den svenska versionen av Lindholms bok.
Så Markus, vad tyckte du om Sture Lindholms föreläsning?
Jag tyckte att Lindholm på ett väldigt kort och koncist sätt summerade egentligen ihop historien kring för det första då inbördeskriget, men sedan också om hur förhållandena var i fånglägret i Dragsvik 1918.
Den vita sidan har alltså vunnit inbördeskriget och koncentrationsläger har börjat byggas upp runt om i Finland. Eller vad tycker du, Markus? Kan man kalla det för koncentrationsläger?
Den här frågan kom inte så mycket upp egentligen på Lindholms föreläsning, men i boken om fånglägret i Dragsvik så tar han faktiskt upp att man kan nog kalla fånglägret för ett koncentrationsläger i Dragsvik. Det som vi dock får komma ihåg är att vår uppfattning idag om vad ett koncentrationsläger är för ett ställe har givetvis formats väldigt mycket och förändrats från 1918.
Jag håller helt med om att man idag tänker väldigt annorlunda på vad ett koncentrationsläger är, för man gjorde för ungefär 100 år sedan. Jag försökte fråga min kompiskrets, vad tänker ni på när ni hör koncentrationsläger? Och svaret var nästan alltid andra världskriget.
Jo, och det här är ju den här stora skillnaden att 1918 så ser man ju Dragsvik som ett koncentrationsläger. Och det här kommer också fram i källor från den tiden.
Och för att förtydliga så är definitionen på koncentrationsläger läger där stora grupper av civilpersoner interneras på obestämd tid. Koncentrationsläger upprättas oftast i krigstider som tillfälliga interneringsläger för personer som anses utgöra ett hot mot nationen eller regimen. I dessa läger förs de personer samman, det vill säga koncentreras, som på grund av sin nationella, etniska, religiösa, klassmässiga eller politiska tillhörighet betraktas som farliga, opålitliga eller oönskade. De har alltså i strikt bemärkelse inte begått något brott, enligt Svenska Akademins ordbok. Till koncentrationslägret i Dagsvik så började människor föras när de mindre koncentrationslägren stängdes i juni 1918.
Totalt fanns det cirka 80 000 krigsfångar från den röda sidan i Finland, varav cirka 13 000 skickades till Dagsvik. I princip så kom alla fångvakter också i samband med de första fångarna.
Och detta ledde till att organisationen på koncentrationslägret var kaotisk i början. I boken nämner Lindholm om att det rådde djungelns lag i lägret. Vad tänker du om det här, Markus?
Har nog Lindholm en poäng i, för om vi ser till exempel på administrationen så var det väldigt kaotiskt och till exempel så kunde ju fångarna inte veta exakt var de skulle sova och befinna sig, så de fick egentligen gå själva och välja ut en plats åt sig. Och till en början gick det här ganska smärtfritt eftersom det inte var så många fångar. Men i takt med att sommarveckorna gick så kom det hela tiden flera. Då blev det också svårare. Och det kan vi också komma ihåg att till en början så var det väldigt svårt också för fångarna att ta hand om sin hygien för att man inte kunde gå ner till stranden och tvätta sig.
Och den bristande hygienen hjälpte till att det sjukdomar som redan fanns så spred sig mycket lättare, vilket också flera läkare i Dagsvik tog upp i sina anteckningar. Och med tanke på det rådande läget i Europa så fanns det en stor brist på mat.
Och det här ledde till att man inte då kunde importera så mycket mat som egentligen skulle ha behövts i Finland, vilket också påverkade koncentrationslägren där även matbristen blev påtaglig. Och i vissa fall tog maten helt slut i lägret. För att då inte tala om bristen på vatten, vilket i stor del också berodde på att Dragsviks kasernområde var byggt för att hushålla 4 000 man. Men under sommaren så kom lägret att inhysa 10 000 man totalt om man räknar med fångarna och vakterna.
Det var väldigt förödande i lägret och knappt 3 000 människor dog i Ekenäs. Det som är uppseendeväckande är att endast 13 personer blev skjutna av vakterna. Den absoluta majoriteten dog av hunger eller sjukdomar.
Efter att Dragsvik hade fungerat som koncentrationsläger mellan maj och september 1918 blev det ett fängelse.
Lindholm tog upp under föreläsningen att det ännu är ett känsligt ämne. Vad har du för åsikter om det, Marcus?
Det beror givetvis på vad man har för utgångspunkt. Men om vi tänker till exempel på fånglägret i Dragsvik så tog Lindholm upp att det är väldigt okänt att det var ett så pass helvete där som det faktiskt var. Och om vi tänker på inbördeskriget i sig så är det ju känsligt framförallt för äldre generationer. Jag tror att många i den yngre generationen inte är lika starkt påverkade.
Det är ju trots allt 100 år sedan det inträffade och vår generation har kanske svårt att relatera till det på samma sätt som man gjort tidigare. Och jag själv har nog inte tidigare hört så mycket om fånglägret i Dragsvik medan inbördeskriget är en mera omtalad händelse.
Så vi kan tänka oss att det är ett känsligt ämne för att det är trauma på båda sidorna. Å ena sidan för den röda sidan eftersom de då hamnade i de här fånglägren, många av deras sympatisörer. Och för den vita sidan för att det var de som tog och genomförde många av de här hemskheterna.
Man kan ju också se en skillnad mellan de två minneskulturerna hos sympatisörerna på de båda sidorna.
Ett exempel på det här är ju att Lindholm tog på seminariet att på den röda sidan så har man ju varit väldigt aktiv med att resa olika typer av monument för att komma ihåg de här olika hemskheterna som drabbade den röda sidan. Medan man då på den vita sidan kanske mer har viljat glömma bort de här händelserna efter inbördeskriget.
På tal om satyr kan man ju alltid ställa sig frågan, vems minne är det vi hedrar? Ett exempel kan ju vara frihetsstatyn i Vasa.
Den är ju kanske ett väldigt tydligt exempel på att vi kommer då ihåg den vita sidans seger, framförallt inbördeskriget. Men den statyn å andra sidan tar ju inte kanske och beskriver så bra de här händelserna till exempel i Dragsvik.
Mm. Och det är kanske också viktigt att man tar den här, ska vi säga, lokalhistorien, att Vasa var ju den vita sidans högborg och det är väl också därför man är väldigt tydlig med att kalla det frihetskriget i Vasa medan man på andra områden talar om klasskriget exempelvis. Det finns ju också tankar om att inbördeskriget har varit en språkfråga. Vad anser du om det?
Lindholm diskuterade också den här frågan på föreläsningen och personligen så tror jag nog att det spelade väldigt liten roll, den här språkfrågan under inbördeskriget. Även om vi vet ju att det fanns givetvis före inbördeskriget redan den här språkstriden och den fortsatte ju också efter inbördeskriget och fortsätter ännu idag så tror jag inte att den spelade så stor roll under inbördeskriget utan inbördeskriget handlade i första hand då om en kamp då mellan den röda och vita sidan och det var då främst ideologi och inte kanske så mycket om språkfrågan.
Det som ändå är intressant är ju också att den vita sidan fick relativt mycket hjälp av Sverige och kanske också det var en av orsakerna för Tyskland också hjälpte till med vapen och utbildning och andra sådana saker just för att språken är närmare besläktade än till exempel finskan. En annan orsak är också att den svenska sidan såg den vita sidan som den lagliga.
Lindholm tog också upp under sin föreläsning att eftersom det här ämnet är väldigt känsligt fortfarande, framförallt för de äldre generationerna, så tycker han också att man kan fråga sig att kan dessa då parter idag fira till exempel minnesstunder tillsammans? Idag är det ju som sagt då ungefär 100 år sedan de här händelserna ägde rum, men kan man fortfarande då liksom fira minnesstunder eller är man fortfarande i konflikt med varandra? Vad tänker du om det här, Jeremy?
Faktiskt i mitt gymnasium så kom det på tal hur vita och de som har tillhört de röda så hade problem att interagera. För det var min modersmållärare som berättade att hennes två stora systrar så blev mobbade på grund av att deras släkt hade då tillhört den röda sidan. Och med tanke på att det ännu lever kvar när min modersmållärare var barn så kan det ännu vara svårt att de börjar ju bli äldre nu Och det är kanske just de som minns tillbaka eller vill minnas sina äldre släktingar. Och med tanke på att de har fått känna av det här hatet, eller vad man ska kalla det, som det ändå har funnits, så tror jag att det än idag kan vara svårt att fira minnesstunder tillsammans.
Det är precis så att framförallt för den äldre generationen är det kanske mycket svårare att komma ihåg de här sakerna och eventuellt då fira de här minnesstunderna tillsammans. Och jag tror att framförallt för många av oss av den yngre generationen, mig själv inräknat, så är det väldigt svårt att relatera just till de här frågorna och just tänka att varför är det som en så svår fråga att hantera. Den här frågan diskuterade också Lindholm på sin föreläsning, att många blir väldigt emotionella när han föreläser om det här temat. Han sa också att många äldre män brukar bryta ut i tårar under hans föreläsningar.
För oss är det ju bara att vänta och se hur vi kommer att reagera i framtiden. Vad tycker du annars om det här att vi har firat Finland 100 år och det har varit väldigt mycket uppmärksamhet kring hur och vems minne man ska ta upp? Kan man kritisera människor för att de minns saker på olika sätt och påstår att det blir för politiskt? Eller blir det för politiskt?
Det blir givetvis så politiskt som man gör det. Men om vi till exempel diskuterar vems minne vi hedrar, om vi till exempel tar Finland 100 år, så kändes det ju i alla fall, tycker jag, att det här var ju någonting som hela Finland firade och det gällde ju alla finländare. Men i år är det ju nu då 100 år sedan inbördeskriget och då blir det ju kanske lite mer känsligt att fira vi då den vita sidan vann kriget eller att det blev det här slutet på så kallade frihetskriget. Eller vad är det vi firar? Det är ju det som då beror på också vems minne det vi kommer ihåg.
Nu blir det kanske lite mer personligt, men kommer du att fira antingen vita eller den röda sidan?
Personligen är ju som sagt den här frågan inte för mig så känslig. Det vill säga jag har ju inte någon gång egentligen identifierat mig varken med den röda eller den vita sidan. Så att för mig är det nog bara att fira i år då inbördeskriget tog slut i maj 1918.
Jag vet själv inte om jag kommer att fira något angående inbördeskriget överhuvudtaget. För Finland 100 var väldigt mycket firande och behövs ännu ett helt år till med firande av diverse olika händelser som man i Finlands historieskrivning inte har varit så ivriga på att skriva.
Jag förstår givetvis varför det har varit väldigt svårt att behandla det här ämnet, för att som Lindholm tog på föreläsningen så är det väldigt känsligt. I de här koncentrationslägren så dog det ju också väldigt många människor. Och den här första boken som behandlade det här ämnet var ju Väinö Linnas bok Högt bland Saari Järvis Moar, där man då för första gången på 1950-talet tog upp den här så kallade vita terrorn, det vill säga att vita då efter inbördeskriget behandlade röda på ett väldigt fruktansvärt sätt.
Men Markus, om vi går tillbaka till det med koncentrationsläger. Efter inbördeskrigets slut, vilka andra alternativ fanns det? Och jag vet att det är en högst spekulativ fråga.
Det här är nu mina egna spekulationer, men jag antar att orsaken till varför man satte de röda fångarna i koncentrationsläger var för att det var mycket billigare och mer praktiskt än att sätta dem i fängelse. Och det var ju också de här olika lägren placerade på såna ställen dit det var lätt att föra människor. Jag tror att det förklarar varför man satte dem i koncentrationsläger istället för fängelse.
Men kunde man inte ha satt ut dem tillbaka i samhället så att de skulle få gå tillbaka till sina gamla liv men bara under nytt statsskick?
Det gjorde man ju senare, det vill säga när man då började benåda fångar på sommaren då 1918 och även därefter. Men jag tror att framförallt när kriget hade tagit slut så var det väldigt polariserat ännu samhällsklimat. Och man tänkte ju att den här röda sidan då, som trots allt var förlorarsidan, att personerna som hade stridit på den sidan var då samhällets fiender. Det vill säga de hade velat störta den nya då republiken som hade upprättats.
Så det var alltså rädslan som gjorde att man upprättade dessa koncentrationsläger eller ville att man skulle spärra in meningsmotståndarna?
Jag tror att det är den huvudsakliga förklaringen, eftersom man ansåg att de här människorna då utgjorde ett hot mot det nya då samhället.
Finns det en rädsla av att studera inbördeskriget subjektivt?
Det beror på givetvis hur man frågar, men personligen så är det väldigt svårt, om vi tar ett så här mänskligt perspektiv, att studera det, i alla fall de här fånglägren, helt objektivt. Exempelvis tar ju Lindholm upp i den här sin bok många berättelser om fångar de här dagarna, framförallt under sommaren när man inte ens hade mat att äta. Så fick man gå och gräva efter mask i jorden eller ta barken från trädet för att äta det.
Men kan man inte också säga att det alltid är svårt eller omöjligt att vara objektiv när man talar om sådana här katastrofer som att man inte till exempel får mat eller annat?
Det blir, skulle jag säga, om man då vill tänka att man har ett humanistiskt perspektiv på saker och ting, så blir det väldigt svårt att vara objektiv givetvis. Man ska ju sedan givetvis försöka vara, åtminstone som forskare, ideologiskt objektiv. Sedan kan vi ju alltid fråga oss vad det betyder i praktiken. Man kan också tänka sig att medmänsklighet och humanism också är en ideologi.
Så man borde alltså vara känslokall eller endast hålla sig till statistik för att få, för att försöka vara den objektivaste?
Statistik är ju också väldigt problematiskt, som Lindholm tog upp på sin föreläsning. Men också i hans bok tar han ju upp det här att om vi vill titta på statistik så kan vi ju se till exempel på hur många som då blev avrättade och hur många som dog i koncentrationsläget i Dragsvik. Men statistiken är ju inte heltäckande och det finns ju också många brister i den. Så att vi kan ju kolla på statistiken, men den berättar ju inte hela sanningen. Som sagt, man har också missat många människor i den här statistiken. Lindholm tog ju också upp att i statistiken så har man ju till exempel bokfört flera personer många gånger. Så det vill säga att personer har då räknats ha avlidit flera gånger, men med lite olika namn.
Och nu kommer vi till en väldigt intressant fråga angående de här minnesbilderna som har berättats. Det var under 1960-talet som man började samla in dem. Och får man ifrågasätta de här bilderna som de som varit fångar ger, eller är det då att man direkt blir påhoppad om att man har en viss agenda? Eller vad tycker du, kan man kritisera andra personers minnesbilder?
Man kan alltid kritisera minnesbilder, skulle jag säga, om vi tänker nu på de här då, som har samlat in på 1960-talet. Så får vi ju komma ihåg att då har det gått ungefär 40 år, kanske till och med mera, sedan de här personerna då satt i de här lägren. Och även om de kommer ihåg säkert en hel del från den här tiden, till exempel i Dragsvik, så har det kanske lite förvrängsta de här bilderna och minnena. Och man kanske inte kommer ihåg allting exakt som det var. Jag säger inte att personerna som man då till exempel skulle intervjua skulle avsiktligt försöka ljuga eller vilseleda. Men tiden har ju en sån tendens att den brukar göra att man inte kommer ihåg exakt hur allting gick till.
Men det finns ju i princip inga andra alternativ eftersom de inte har samlats in tidigare. Och folk var ju inte intresserade på 20-talet eller 30-talet att veta, ska vi säga, de som var fångar och satt i de här lägren. Det var ingen som kom och frågade då, utan då är det att de på eget initiativ satt och skrev ner deras upplevelser.
Det stämmer, men man måste ändå kunna få vara källkritisk till de här minnesbilderna utan att bli anklagad för att man har en viss agenda.
Och om vi då tänker framåt, vad skulle du vilja säga i den framtida forskningen att skulle utforskas?
En sak som Lindholm också tog upp i sin bok var att vissa röda, efter att de hade kommit till fånglägret i Dragsvik, arbetade som fångvaktare, det vill säga att de hjälpte den vita sidan att vakta fångarna. I utbyte att de gjorde det här kunde de då få vissa privilegier som de vanliga fångar inte hade. I vissa då memoarer från den här tiden så har ju också röda skrivit att de blev då illa behandlade av sina kamrater. Och det här tycker jag att skulle kunna vara en intressant sak att forska vidare kring.
Som avslutande fråga till lyssnarna, så kan man komma bort från röda mot vita och istället fundera på samtliga finländare?
Vi kan också rekommendera Lindholms bok om fånglägret i Dragsvik. Den är väldigt beskrivande och tar upp centrala händelser kring fånglägret och hur människorna upplevde situationen där på stället.
Men nu så ska vi börja avsluta, så vi vill tacka er som har lyssnat. Och jag heter som sagt Jeremy Nyman och jag är här med
Markus Tiippanen, och vi hoppas ni fick någonting ut av den här podden.
För det fick i alla fall vi när vi förberedde oss och nu har diskuterat den. Tack!
Tack!